Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Det här är podden Vidar möter som ges ut av Folkbladet. Programledare är Vidar Andersson som är politisk redaktör med åsikter om det mesta. Upplägget är enkelt. Han bjuder in människor till samtal om politiken, livet och tingen.
Välkommen till Vidar möter, Lennart Weiss.
Ja, tack för det du Vidar.
Mm. Du, för några år sedan så, 2016 för att vara mer exakt, så var det två omröstningar, undersökningar i fastighets- och byggnadsbranscherna om vem de ville ha som bostadsminister. Och du vann båda de här omröstningarna överlägset.
Det var en tredje också, där kom jag tvåa. Den vann Jonas Nygren, men den gjordes hos hyresgästföreningsmedlemmar. Men de andra vann jag.
Ja. Och då är ju frågan, varför är du inte bostadsminister då?
Oj, ja du. Jag har för det första aldrig fått frågan. Så att det gör ju saken enkel. Och för det andra så skulle jag inte få frågan. Och eftersom vi känner varandra så vet du varför. Om man har alldeles för hög profil och är för självständig så blir man inte inbjuden. Så enkelt är det. Mm.
Och det är just därför jag är glad att kunna välkomna dig till podden. För du är en hybrid på något sätt som jag tänkte vi skulle prata lite om. Alltså dels är du kommersiell direktör på Veidekke, det fjärde största bolaget i Norden eller Skandinavien. Och dessutom så är du samtidigt då en socialdemokratisk debattör med väldigt hög profil. I framförallt då i bostads- och byggnadsfrågor kan man väl säga.
Ja, det kan man säga.
Den kombinationen måste ju vara väldigt ovanlig, är det inte så?
Jo, den är helt ovanlig. Jag vet inte någon annan som har den profilen. Och det är inget snack om att jag har haft en enorm nytta av att jag var politiskt aktiv. Du och jag var politiskt aktiva i SSU och på andra ställen. Och det var ju egentligen hela, vad ska vi säga, min värld fram tills jag kom i drygt 30-årsåldern någonting. Och så valde jag att sluta i regeringskansliet 1990, ett år före ett val som jag förstod att vi skulle förlora. Och det var delvis till följd av att jag insåg att jag hade liksom försummat, jag hade inte gått till högskolan och så vidare. Det var dags att göra någonting annat. Och då kom jag in i bostads- och fastighetssektorn, kom till HSB. Och det gjorde att jag dels hade det politiska bagaget med mig. Alltså den här politiska kunskapen som man får när man håller på med politik i dygnet runt i 15 år. Jag har jobbat som jag har antingen varit politiker eller tjänsteman på alla tre parlamentariska nivåer. Man får ju en fantastisk grundutbildning om hur Sverige fungerar. Och sen kommer du in i en kommersiell värld. Va? Och så får du gå igenom det här förloppet först att du ska tjäna pengar och tycka att det är liksom en drivkraft. Och det lär man sig att det är faktiskt häftigt att jobba i en verksamhet som fungerar väl. Och så lär man sig den. Va? Så att jag kan ju bostads- och fastighetssektorn bra idag. Och den kombon har jag haft turen att ett företag som Veidekke har förstått att dra nytta av. Så att man har ju velat ge mig en väldigt fri roll och samtidigt så att säga se kopplingarna mellan kommersiell verksamhet och samhällspåverkan och andra saker.
Mm. Men som sagt var, jag kan inte se någon annan än som en påminner något alltså om den positionen. Det brukar vara så, jag menar, ändå att vara direktör i ett stort bygg- och fastighetsföretag och samtidigt med det företagets goda minne och uppmuntran rent av liksom delta i debatten och som socialdemokrat.
Mm. Nej, det finns ju ett antal personer som har såna här public affairs-funktioner, va? Som är ju väldigt mycket lobbyinriktade och syftar till att sköta samhällskontakter. Men jag har ju titeln kommersiell direktör för att jag har en kommersiell kunskap och jag sitter i ledningsgruppen och jag deltar i det affärsmässiga på olika sätt och har ju så att säga både jobbat i fastighetsutveckling, det vi kallar för development. Jag har jobbat i Sveriges största fastighetsvärderingsbolag. Jag jobbar i ett av de största entreprenadbolagen, så jag kan ju liksom branschen. Och kan man branschen, då pratar man om sakfrågorna med en helt annan övertygelse, och kan du addera till då politik och ha ett självständigt mandat. För villkoret för mig har ju varit att om jag ska vara där i debatten, då måste jag kunna få stå för mina åsikter och inte vara en företagsmegafon. Och det mandatet har jag fått av Veidekke, och det är ganska fantastiskt.
Ja, och det gör ju det väldigt intressant också, måste jag säga. Jag har ju lyssnat på det många gånger, skrivit om det i Folkbladet från och till under årens lopp, och jag får säga, jag har ju minne av dig som ung när vi var med i det socialdemokratiska ungdomsförbundet, var ombudsmän ihop, att du liksom var på krigsstigen, och du är på krigsstigen hela tiden, är det inte?
Jo, jag har nog den läggningen att jag är lite krigare som personlighetsprofil. Det finns något... Jag är lite anti-etablissemanget och jag ogillar opportunism. Jag ogillar bekväma sanningar. Jag gillar att se lite bakom de här flosklerna. Och jag tror att jag har en väldigt stark rättrådig ådra i mig. Va? Och det ger också någon sorts energi alltihopa. Mm. Men jag hamnar ju väldigt mycket i opposition också. Och det kan ju ibland vara jobbigt, men man vänjer sig.
Ja, för socialdemokratin är ju inte som förr i tiden, kan man säga, lite före vår tid kanske, alltså, som var det totalt dominerande regeringspartiet med 40-45% och som färgade hela regeringskansliet och många myndigheter och sådär på ett sätt som vi inte alls har idag. Nej. Så idag är socialdemokratin inte ett parti bland andra, för de regerar ju oftast. Men ändå, det är inte samma maktställning, skulle jag säga, eller har jag fel där?
Nej, du har rätt. Och när du använder det uttrycket, ett parti som andra, så vill jag påminna om att jag och Håkan Bengtsson, alltså Arenagruppens chefredaktör, vi skrev en debattartikel i DN, på DN Debatt, jag tror det var i september 1990, där vi förutsåg att socialdemokratin skulle gå tillbaka och bli ett parti som andra. Och sen när jag slutade en månad senare, så trodde folk att jag hade fått sparken, men ja, så var det faktiskt inte, utan den hade jag skrivit ändå. Sen blev jag inte så populär på den artikeln, kan man väl säga, men vi hade ju i många avseenden rätt. Men poängen är att det jag kände på mig, det var att om jag skulle stanna kvar i regeringskansliet i ett läge där vi var i opposition, så skulle jag tvingas att i bästa fall gå in i riksdagsgruppens utredningsgrupp och anpassa mig. Och jag ville inte bara bli en del i det politiska maskineriet, utan jag sökte en mer självständig roll.
Mm. Och det är intressant, och det är ju det som gör det intressant, ska jag säga. En av de sakerna i alla fall som jag tycker är mest spännande med dig. Nu, alltså, de strider eller krig jag sätter inom situationstecken här, man ska ju inte missbruka sådana ord, men ändå, att dina konflikter eller häradståg, om vi säger så, de handlar ju mycket nu mot Finansinspektionen och mot Riksbanken, och det handlar om hur man ska se på hushållens, på människornas skuldsättning, är det inte så? Kan man säga
jo,
så enkelt?
Ja. Alltså, drivkraften är kanske en annan, men jag hamnar i den frontlinjen. Drivkraften handlar väldigt mycket om att, jag menar, både du och jag kommer från arbetarklass. Mina föräldrar var genuina arbetarklass. De kom hit som krigsflyktingar efter andra världskriget. Väldigt enkla omständigheter. Jag minns så väl när jag upplevde att vi fick det bra. Det var när vi flyttade till allmännyttans nya bostäder på Sätra i Gävle. Då slapp mamma och pappa bo i bäddsoffa i vardagsrummet. Vi fick ett riktigt kök, ett riktigt badrum och så vidare. Va? Har man gjort en klassresa, då lär man sig också att respektera alla de omständigheter som finns runt omkring det där. Man lär sig att respektera politikens roll. Man inser att man måste göra någonting själv. Men det handlar väldigt mycket om att få rättvisa förutsättningar. Mm. Och faktum är att när jag tittar tillbaka på mina år, jag menar, jag är ju plus 60 nu, så har våran generation fått förutsättningar. Ännu mer ska man väl ändå säga 40-talistgenerationen, men vi har fått förutsättningar. Mm. Jag blir så in i märgen upprörd när jag inser att dagens unga, de kliver in på bostadsmarknaden i princip egendomslösa. Mm. De, om de inte har föräldrar som har en realtillgång som de kan belåna. De har inte kötid, vilket gör att de möter dubbla lås till bostadsmarknaden. På vår tid så kunde du gå till banken och få ett lån på att du hade ett fast jobb, att du var skötsam. Det går inte idag. Utan dagens ungdomar, de möter alltså alla tänkbara trösklar som politik och administrativa system kan åstadkomma när man är i den mest sköra delen av livet, när man ska sätta bo. Det minns man ju själv.
Ja,
man hade alla utgifter då. Då ska de nu klara av att ha inkomster som gör att de kan betala de löpande kostnaderna, och de ska dessutom ha kapital. Och den ekvationen går inte. Och där gör alltså Sverige helt, som, alltså helt på tvärs mot hela västvärldens välfärdsländer precis tvärtom. Vi har maximalt höga trösklar när man ska in på bostadsmarknaden. De andra länderna gör tvärtom. Och det här gör mig oerhört upprörd. Och dessutom är analysen bakom åtgärderna helt fel.
Men varför gör Sverige på det här viset då, skulle du säga? Varför sticker vi ut där? Kan man beskriva det enkelt utan att ha ett seminarium?
Ja, man kan beskriva det som att vi har två stycken generaldirektörer, en för Riksbanken och en för Finansinspektionen, som har egna minnen av 90-talskrisen. De sitter fast i det tankesättet. Det är naturligtvis bra att ha respekt för kriser. Jag har varit med om 4 själv i bygg- och fastighetssektorn, så man får respekt för kriser. Men de drar fel slutsatser av det. I iven att minska riskerna i ekonomin så lägger de liksom risk... arbetet med att parera risker på de som ska in på bostadsmarknaden. Jag säger så här, jag är inte emot att amortera, jag är inte emot att ta ner skulderna, men det måste vara rimligt att ta sig in på bostadsmarknaden, för det ägda boendet ger lägre boendekostnader än ett hyrt boende. Och sen efter 5 år, vi säger att du har amorteringsfrihet de första 5 åren, då ska du kicka in din amorteringsplan och ta ner dina skulder på 30 års sikt i takt med att dina inkomster blir bättre och alla de här stora utgifts... kakorna liksom är avbetade, va? Men här tänker vi fel, och tyvärr så är politiken svag i Sverige, och det är myndigheterna som har tagit över de här frågorna tyvärr.
Ja, för du kan ju ännu inte notera några framgångar, eller hur? På din, du är ju väldigt profilerad, och det finns ju några andra också, några professorer och ekonomer jag ser som liksom sluter upp eller som argumenterar efter samma linje, men det verkar ju vara ett nästan hopplöst underläge. De verkar inte lyssna eller inte ens replikera.
Nej, men en framgång kan vi, för jag får säga vi, som har drivit den här debatten ändå notera, och det är den här startlånutredningen som tillsattes förra året. Det Veidekke kan skryta med, det var att det var vi som genom ett par rapporter tog den norska bostadspolitiken till Sverige och presenterade den norska modellen som har startlån, subventionerat bosparande och en del andra mekanismer då, som presenterade den för en bredare publik och skapade intresse för den. Så när den utredningen kom förra året så kände jag ändå ett äntligen. Men såklart, det är långt fler än Veidekke och jag som har bidragit till det, men det var ändå en stor framgång. Och sen upplevde jag att när det gäller debatten om kreditrestriktionerna, den debatten har vi vunnit i sak, men det politiska systemet klarar inte av att bryta ner de här tunga generaldirektörerna. Men de erkänner mellan skål och vägg att vi har rätt.
Och så här, politik, det består ju av många ingredienser. Man kan säga, uttrycka sig så här, att det består av lagar, av regler, av skatter, av personer och av pengar. Alltså, om du ska göra politik så behöver du ha flera av de där ingredienserna med dig liksom, för att styra med.
Ja, plus ideal och värderingar.
Ja, ja. Ja.
Och när du har de här sakerna, då måste du liksom kunna göra avvägningen. Därför att när du beskriver det på det sättet så pekar du på målkonflikter. Politik är målkonflikter. Det är att hantera målkonflikter. Det är därför de som är allt för radikala, allt för revolutionära aldrig får någonting gjort. Därför de kliver inte in i verkligheten som den ser ut. Jag kan säga att fördelen med att ha varit både i den politiska världen och den kommersiella är att man lär sig hantera målkonflikter varenda dag. Men man måste ju ändå drivas av en målbild. Man måste ju drivas av sina djupare värderingar. Och då tvingas man liksom konfrontera den svåra verkligheten och hitta lösningar. Och det finns sådana. Det är det som är så häftigt med att hålla på med politik på något sätt.
Ja. Jag har lyssnat på dig, det är några år sedan nu tror jag. Du var med i Ekots lördagsintervju och fick under ganska lång tid, en kvart, 20 minuter förklara, ge din bild av hur saker och ting hänger ihop. Jag vet, jag satt i bilen då och var på väg till Roma Alpin, skulle hämta någon som någon av barnen som ute och åkte skidor. Han fick stanna bilen, det var så jävla bra. Alltså, för du beskrev liksom det där att den oerhörda omvändning som har varit sedan 1990-talet. Alltså, när man lyssnar på bostadspolitiska anföranden och läser och så vidare från politiskt håll, så får man bilden av att det är ungefär som det alltid har varit. Men som du talade om i radion där, att i princip är det största ansvaret då, en stor del av politiken därmed är ju lagt på hushållen, på bankerna och på fastighetsföretagen, byggföretagen. Alltså att finansiera alltihop det här. Det som staten gjorde i mycket större utsträckning förut, eller hur?
Ja, och det är bra att du pekar på det. Därför att det är alltså 90-talets systemskifte som är vattendelaren i svensk bostadspolitik. Från det att man la den bostadssociala utredningen 46 och 47 i två stora betänkanden och i praktiken drev en statligt
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
Kolla menyn.
Vadå?
Kan det stämma?
12 köttbullar med mos för 32 spänn. Mm. Otroligt!
Då får det bli efterrätt också.
Lätt!
Onsdagar är Happy Days på IKEA. Fram till 31 maj äter du som är eller blir IKEA Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Vi ses i restaurangen på IKEA.
Utbudsdriven bostadspolitik så bröt det där på 90-talet med ett systemskifte. Och systemskiftet innebär enkelt att staten drog tillbaka finansieringen av bostäderna. Man överlät ansvaret för finansieringen av bostäderna på hushållen. Mm. Man skapade i praktiken en efterfrågestyrd bostadsmarknad. Men observera, utan att skapa de mekanismer som en efterfrågestyrd bostadsmarknad behöver. Man kan säga så här att den gamla bostadspolitiken, den byggde på finansiering, statlig och offentlig finansiering. Man tvångsakvirerade ju kapital från pensionssystemet och bankerna. Och så satte man en generell ränta. Det är därför du och jag har sämre pensioner när vi snart går i pension. Därför att man fick ju dålig avkastning på de där pengarna under många år. Och så ersattes det med krav på eget kapital, marknadsprissatt kapital. Och det innebar ju liksom att vi gick från bostadspolitisk planekonomi, kan man säga, till en marknadsekonomi. Det intressanta är att den gamla eran hade sina institutionella uttryck. Mm. Statens bostadsstyrelse, länsbostadsnämnder och vad det nu är. Men en efterfrågestyrd bostadsmarknad behöver också sina institutionella uttryck. Och det är det länder som aldrig valde den svenska bostadspolitiken har lärt sig att utveckla. Det är det som är så intressant när man tittar på Australien, Storbritannien, Kanada, Norge. De har lärt sig att hantera en efterfrågestyrd bostadsmarknad för att med andra medel än vad vi använder i Sverige skapa fördelningspolitiska instrument som gör att svaga grupper kommer in. Och det har vi 40 år efter systemskiftet, 30 blir det i alla fall, inte klarat av att göra. Och det är det stora misslyckandet, och det tycker jag också är ett stort socialdemokratiskt misslyckande, att man inte har klarat av att tänka en ny tanke. För jag brukar säga så här, felet var inte att man genomförde systemskiftet, det var faktiskt nödvändigt. Mm. Felet var att man inte ersatte det med något nytt.
Mm. För det där har förundrat mig länge. Alltså det här, man jämför så här, det hyrda boendet och det ägda boendet. Ofta verkar det vara att det går någon slags mur där. Och att socialdemokratin har placerat sig på ena sidan muren. Och det fattar jag inte riktigt. Jag tänker på, i varje fall när vi var unga, det var ju HSB, Riksbyggen och allt det här var ju lika integrerade i socialdemokratin, eller nära, som någonsin de allmännyttiga bostadsföretagen.
Ja, det där är ett stort socialdemokratiskt misstag att göra sig till talesperson enbart för det hyrda boendet. Därför att det fanns en medveten tanke om att skapa tre upplåtelseformer, bostadsrätt, egna hem och hyresrätt, som skulle så att säga verka med jämspelta förhållanden på bostadsmarknaden. Du skulle kunna välja den boendeform som passar dig beroende på var du är i livscykeln. Va? Det är Tage Erlander som skrev boken Valfrihetens samhälle. Det var socialdemokratin som banade väg för småhusvågen som rullade ut i slutet på miljonprogrammet. Det verkar som att man har glömt det idag. Och så pratar man utifrån en retorik som att det är hyresrätter som är den billiga boendeformen. Mm. Det finns, du kan inte hitta ett land i hela världen där det förhåller sig på det sättet, om de inte antingen är så subventionerade som de var under fram till systemskiftet, eller i länder där du har en delad hyresmarknad, där den ena delen är marknadsprissatt, helt fri, och där den andra är så kallad social housing, det vill säga du fördelar bostäderna efter behov och så är bostäderna starkt subventionerade och så har du inte bytesrätt. Mm. Det är den andra klassens boende i praktiken. Det finns inga länder förutom dem då, där du har billiga hyresrätter, utan det billiga boendet är i alla länder det ägda boendet. Det är det som långsiktigt ger de lägsta boendekostnaderna.
Och det är väl inte så märkligt, för du betalar ju en del själv där mer.
Ja.
Utöver avgift.
Ja. Ja. Och den viktigaste skillnaden är att när du bor i en villa eller en bostadsrätt, så kapitalet på toppen, det som är din insats, det sätter ju du som boende inte en kalkylränta på. Men en fastighetsägare, för honom är det egna kapitalet risk. Och då innebär det att han lägger ett riskpåslag på det. Mm. Så det egna kapitalet blir dyrt, och det ger utslag i form av en förräntning som ett förräntningskrav som läggs på hyran. Därför blir hyrda bostäder alltid dyrare. Mm.
Men ser du någon ljusning? Jag menar, du blev ändå utsett till ordförande i en socialdemokratisk grupp här för bostadspolitiken för ett par år sedan.
Som la en slutrapport juni 2018.
Ja.
Ja, jag vet inte om jag ska vara ärlig. Alltså, det är ingen tvekan om att den här rapporten har fått betydelse hos den lilla krets som är intresserad av bostadspolitik. De har läst den där, de har lärt sig mycket på den. Så att det har ändå bidragit till någon form av kunskapstillväxt. Och några av de förslagen vi har som vi la där, vi hade 15 förslagsområden, ser att politiken har plockat upp en 3-4 utav dem. Och en del andra får man väl hoppas kanske är på jäsning. Va? Mm. Jag skulle i varje fall säga så här att jag fick ett väldigt trevligt brev av Ingvar Carlsson, och jag träffade Göran Persson efter det att vi var klara med det där jobbet, och båda tyckte att det var en väldigt välgjord och bra rapport, och båda menade att när väl socialdemokratin bestämmer sig för att ta i bostadsfrågan på allvar, då kommer den där rapporten att spela roll. Mm. Men just nu så är inte bostadspolitiken en del av välfärdspolitikens kärnfråga.
Nej, nej.
Det är bara så.
Och det känns som det är en egen liten bransch. Jag läser ju och försöker hänga med fastighetstidningen och allt vad de heter. Det finns ju en mängd med branschskrifter. Det skrivs och läses, men det är svårt att nå utanför.
Ja, vi driver ju själv den här sajten bostadspolitik.se och Bopolpodden. Nej, men vi är en krets på några hundra personer som pratar jättemycket med varandra. Ja. Men det har också sin betydelse, va? Därför att man bygger upp ett kunskapskapital, och som Jonas Eliasson sa till mig vid ett tillfälle när jag hade en minidepression, du får tänka så här, Lennart, att man bygger upp ett kunskapskapital och plötsligt, kanske i en situation som man inte hade förutsett, så öppnar sig ett reformfönster. Mm. Och då kommer all den här kunskapen att komma till användning. Så att det är så man får tänka.
Absolut. Så är det ju. Det har vi ju sett. Så säger med Lindbeck-kommissionen till exempel på 90-talet, på 1,5 år så förändrades saker och ting radikalt, och det kunde man göra så snabbt eftersom det fanns, hade gjort så många utredningar, alla frågor var belysta, det var bara att slänga in det.
Ja. Det är som att man spänner en fjäder och plötsligt så frigörs all rörelseenergi liksom. Ja, det är bara att hoppas att det kan bli så. Jag hoppas jag får vara med på något hörn när det sker, om det sker.
Du, har läst i februarinumret, om man säger så, av fastighetstidningen. Det var en intervju med dig med anledning av fusket i byggbranschen. Ja. Om man uttrycker sig lite enkelt. Och det var också ett inslag på TV4 som jag såg med dig. Där ni då, Veidekke, har undersökt underentreprenörer. Och det är liksom de ni anlitar för att göra vissa saker i era byggen, om man säger så. Ja. Och i fastighetstidningen var du väldigt explicit när du säger så här att mellan 50-90% av de underentreprenörsföretagen, bolagen, och i huvudsak så kommer de från öststaterna då.
Mm.
De fuskar antingen eller både och med löner, skatter, pensioner och så vidare. Mm. Det låter ju helt fruktansvärt.
Ja, tyvärr så tror jag att siffran när det gäller de östeuropeiska bolagen, så tror jag att sanningen ligger närmare det övre intervallet än det undre. Och det baserar jag på att vi har sedan 2012 haft en ganska noggrann och bra kontroll av det första ledet, det vi kallar för UE1, underentreprenadled 1. Och den kontrollen bedriver vi ihop med Byggnads, som har då tillgång till de viktigaste kontrollsystemen som annars är belagda med sekretess. Och sen införde vi UE i tvåled 2016 som gjorde att vi begränsade de här långa kedjorna. Så vi har haft självbilden av att vi hade bra koll på det första ledet. Men nu har vi gjort ett 25-tal fördjupade kontroller de senaste 1-2 året till följd av att vi har haft ett antal incidenter. Och då börjar man ju bli irriterad över att man har ständigt nya incidenter och vill börja undersöka mönstret bakom. Och det vi har gjort då är att vi har initierat ordentligt djupa skrivbordsutredningar där vi har gått tillbaka till företagens årsredovisningar. Och har de all verksamhet i Sverige eller i Skandinavien är det skitlätt att titta på lönesumman och dividera den med antal årsarbetare. Då får du en indikation och då ser du med förskräckelse att de har knappt 50% av kollektivavtalets grundlön. Och sen tittar du på vad man redovisat i utstationeringsregistret, hur många gubbar finns det där i ID 06. Och så tittar du på vad de redovisat i FOR, alltså där man redovisar fackliga kollektivavtalade försäkringar och pensioner. Och när du jämför de här siffrorna så stämmer det ingenting. Och då har vi alltså tillsammans med Byggnads och Stoppa Fusket som då har varit vår tredjeparts leverantör i det här, gjort grundliga skrivbordsutredningar. Och det jävliga är vidare att alla företag vi har undersökt, alla har visat sig fusk. Mm. Alla. Och det gör att jag vågar använda en sån här siffra. Men saken är ju den, om du tänker att bara 50% skulle fuska, då blir det ju nästan omöjligt för de andra att också konkurrera. Ja. Så när det gäller kategorin östeuropeiska företag så ser det tyvärr väldigt dystert ut. Och då måste man ändra branschmönstret så att de är beredda att kliva in i den vita sektorn igen.
Ja, man tänker ju så att Sverige och det här med skatter och grejer. Den bilden man har är att Sverige är offensivt där. Jag menar, varför låter Skatteverket, statsmakterna, regeringen detta pågå? Är det...
Vi har en lagstiftning som tyvärr bakbinder våra kontrollmyndigheter. Vi har till exempel en sekretesslagstiftning som gör att myndigheterna inte får dela information med varandra. Mm. Vi har en lagstiftning sedan 2019 som innebär att Skatteverket inte håller sina skattekonton offentliga. Dit gick vi och hämtade uppgifter förut. Vi har en konkurrenslagstiftning som innebär att om Veidekke och Skanska skulle börja dela information om skurkföretag, då skulle de komma och slås på fingrarna och beskyllas för kartellsamarbete. Mm. Du har en lag om offentlig upphandling som tvingar offentlig beställare att ta det lägsta anbudet istället för att sätta ihop anbudspriset ihop med ett antal sociala parametrar. Så att vi säger en sak på policynivå och sen fungerar systemet på ett annat. Och då blir Sverige tyvärr vidöppet för de som vill fuska. Och sanningen är, som jag har insett nu när vi har kontrollerat de här sakerna, att det svenska analys- och kontrollsystemet är extremt grunt. Det systemet egentligen visar det att du har ett kollektivavtal, att du registrerar till FORA, men inte vad du registrerar. Så att det här fångstsystemet är så gromaskigt att vem som helst kommer igenom det som vill fuska. Mm. Och det är väldigt lätt att fuska.
Det tycks mig när jag lyssnar på det, Lennart, som om det finns oerhört angelägna uppgifter för en bostadsminister att göra än att hantera investeringsbidrag eller någonting sånt där. Jag tänkte vi skulle sluta med politiken där vi började, och nu är ju Socialdemokraterna inne i ett januariavtalssamarbete, framförallt då med Centerpartiet får man säga, och med sin partner Miljöpartiet, och eventuellt då, om det här ska kunna hålla, om man tänker sig att det här utvecklas, då krävs ju också ett närmare samarbete med Vänsterpartiet. Och tror du att man håller på att bygga en ny partigrupp där, eller ett nytt block med sossarna och centern i mitten, och blir det bra i så fall? Lite hastigt, det är en stor jättesvår fråga.
Ja,
men...
jättestor. Alltså, du och jag tillhör ju en SSU-generation som hade en väldig, som vurmade lite för den här gamla som idealiserade det här gamla samarbetet mellan Socialdemokrater och Bondeförbundet. Ja, vi hade ju samspel med Andreas Carlgren och den typen SUF-generation och så, och drömde om det. Nu är ju dagens Centerparti lite lustigt, därför att det är ju i ekonomiska termer ett väldigt ekonomliberalt parti som ju driver många av de här reformerna som Socialdemokraterna har jobbat med, marknadshyror och en uppluckring av arbetsrätten och vad det nu är. Och samtidigt så finns det hos Centern på ett intressant sätt ett avståndstagande från vad ska jag säga, den här mera extrema varianten av nationalism som Sverigedemokraterna representerar. Den första frågan är ju, hur ska Centern hantera de inre spänningarna som i grunden är ett borgerligt parti? Det är en jättespännande fråga. Men om den konfliktlinjen betyder mer för Centerpartiet än konfliktlinjen mot Socialdemokraterna, och Socialdemokraterna som i grunden är ett liberalt parti, det får vi erkänna, va? Om Socialdemokraterna kan göra någonting av sin liberalism och hitta nya lösningar på gamla problem med nya samarbetspartners, så är det ju kanske möjligt att man kan hitta en ny samarbetskod. Men det kräver ju ett tankearbete och att man kan förpacka de nya verktygen i en ideologisk kontext. För det vet ju både du och jag, att även om man pratar om politik som idéer, så är politik också väldigt mycket politikens hantverk som man politiserar, va? Det är liksom stat, offentligt och allt det där, va? Marknad. Och kan man liksom, kan man skapa nya verktyg för att lösa gamla problem och förena sådana drivkrafter som i grunden ett borgerligt parti har med drivkrafter som i grunden mera vänsterorienterade partier har, då kanske man kan få ihop det. Men ja, det ska bli jättespännande att se, men det är viktigt på något vis att de lyckas, så att jag hoppas att de gör det.
Och det säger alltså Lennart Weiss, som är kommersiell direktör på Veidekke, samtidigt som han är socialdemokratisk profilerad debattör i många frågor, som vi hörde här på slutet. Stort tack, Lennart.
Tack.
Välkommen till Unionen.
Hej, jag ska ha lönesamtal och undrar om potten. Ja, om jag kan räkna med övertidsersättning, för det är så stressigt på kontoret, jag jobbar hemma på kvällarna, så kan jag då be om större skärm från chefen, för annars kanske jag säger upp mig själv. Och hur lång uppsägningstid har jag då?
Okej, vi börjar med lön.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Ja.
Hallå, pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 41101, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig, så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.